Antalet bedrägerier mot funktionsnedsatta har ökat med 25% under första halvåret i år jämfört med samma period förra året. Och i tisdags kom de första domarna någonsin för bedrägerier med bank-ID i Malmö tingsrätt där två personer dömdes till fängelse för grovt bedrägeri. Lotta Mauritsson arbetar som brottsförebyggare på polisens nationella bedrägericenter.
Vi har ju tittat på antalet anmälda brott och tittat på att det ser ut som att det är en ökning när det gäller bedrägerier mot funktionsnedsatta. Och då ville vi titta på vad det handlade om för någonting. Varför ser vi en ökning med omkring 25% i år?
Och vad var det för bedrägerier som hade ökat i den här gruppen med funktionsnedsatta?
Framförallt så är det ju att vi nu under året har fått in ett stort antal anmälningar kring bedrägerier där den som blir utsatt luras logga in på sin internetbank och därmed får bedragaren tillgång till kontot och kan på så vis tillskansa sig pengar.
Hur går de tillväga för att få någon att lämna ifrån sig sådana viktiga uppgifter?
Egentligen så är det inte alltid att man har lämnat ifrån sig. Det finns ju mobilt bank-ID som kan användas eller som kan man använda sig av dosa för att komma in eller koder för att komma in på sin internetbank. Så det finns lite olika sätt. Men det gemensamma för det här det är ju att de uppger sig att de ringer till exempel från någon bank och någon säkerhetsavdelning. Säger att det är ett pågående bedrägeri som man försöker stoppa. Och för att det här ska kunna stoppas så måste du logga in på din bank. Och där, det är det första felet. Om banken ser ett pågående bedrägeri så behöver du aldrig verifiera dig för att de ska kunna stoppa det. Det kan de göra ändå.
Ja, under första halvåret i år fick polisen in 1194 anmälningar när det gäller bedrägerier mot funktionsnedsatta, framförallt äldre personer. Och det är alltså en ökning med 25% jämfört med samma period förra året. Anmälningarna kommer från hela landet och det är flera olika grupper som står för bedrägerierna. Och när bedragarna ringer upp så låter de trovärdiga eftersom de kan sin sak, säger Lotta Mauritsson på polisens nationella bedrägericenter.
Man är väldigt påläst och kunnig och prata med rätt termer och sådär. Så att den som tar emot samtalet är övertygad om att det här är en bankperson som ringer.
Och kan man se att det är just denna grupp som man inriktar sig på eller ökar den här typen av bedrägerier även i andra befolkningsgrupper?
Den har blivit väldigt stor under året i många befolkningsgrupper. Men när vi har tittat på ett urval av anmälningar som var ungefär 1500 stycken och då såg vi att 70% av dem var till exempel mot de som är 70 år och äldre. Så att det är tyvärr där bedragarna har lyckats bäst.
Och varför inriktar man sig på den här gruppen tror du?
Jag tror att man har haft mest framgång där i den gruppen. För kunskapen kring vad man behöver göra och vad banken kan göra, den kanske är lite lägre om man inte har jobbat med det här och inte är van vid att hantera det här.
Och hur ska man göra då om det ringer någon och säger så här till en att du måste gå in på din bank så att vi kan stoppa det här bedrägeriet eller något liknande?
Det bästa är ju egentligen att avsluta samtalet. Bara avsluta samtalet. Du behöver inte säga någonting överhuvudtaget även om det kan kännas lite otrevligt. Så i mitt råd att avsluta samtalet.
Släng på luren i princip.
Ja. Och sen så kan du ju, så att du själv känner att jag har gjort det jag kan. Så letar du upp ditt vanliga nummer till banken och så ringer du bankkontakten och så pratar du med dem och ser så att ingenting har hänt, att det här inte var de som ringde, för det är det inte, kan jag säga. De ber dig aldrig logga in på det sättet.
Och blir man lurad att logga in eller lämna ut sina koder till internetbanken så kan det bli dyrt.
Alltså jag tycker att det är ju jättebeklagligt, och här har ju Allmänna reklamationsnämnden har ju dessutom tagit upp ett par sådana här fall där banken har vägrat betala tillbaka pengar till den som har blivit utsatt. Och där så har man loggat in eller gett någon koder eller någonting över telefon, så anser de att man till viss del har gjort fel. Som lägst blev de skyldiga att betala 12 000 kronor själva.
Och så fick de tillbaks resterande då?
Ja, resterande. Och en som hade uppgett på den flera gånger fick inte tillbaka några pengar alls. Det här kan ju drabba hårt. Och det vill jag ju absolut inte att det ska ske.
Även om det just nu är bedrägerier där bedragarna försöker att komma in på ens internetbank som dominerar, så varierar bedrägerierna över åren. Förra sommaren till exempel greps den så kallade medicinmannen som lurade flera hundra personer runt om i Sverige med att han kunde skaffa fram en ny medicin som de behövde till just sin sjukdom.
Förra året så var det ganska mycket kring den så kallade medicinmannen. Alltså den som ringde upp så att man hade kommit fram till någon ny medicin som den som då blev uppringd skulle betala en massa pengar för att den här personen skulle ta in den i Sverige och så att man fick tillgång till den här. Mycket kallt bedrägeri tycker jag, där man spelar på folks känslor kring sina egna sjukdomar också, vilket är fruktansvärt. Den typen ser vi inte speciellt mycket. Det kan nog finnas någon som försöker göra det man brukar kalla för copycat, att de gör likadant.
Och den så kallade medicinmannen, han dömdes i mars till nästan 7 års fängelse i Göteborgs tingsrätt. Lotta Mauritsson, brottsutredare på polisens nationella bedrägericenter, intervjuades av Åsa Kjellman i RISI. Och vi kan tillägga att i Ystad kom det förra helgen in 2 anmälningar om fejkade telefonsamtal från en man som uppgav sig för att vara polis i stan. Även där handlade telefonsamtalen om att mannen, alltså den falske polisen, ville stoppa ett pågående bedrägeri mot en uppringdes bankkonto. Men båda de uppringda personerna fattade misstanke mot mannen och ifrågasatte honom, skriver Ystads Allehanda. Och då avslutade mannen snabbt samtalen.